Välkommen till Folk och Försvar-podden, där dagens avsnitt kommer handla om hur vi genom bättre samarbete inom EU kan nå en bättre och mer integrerad försvarsförmåga. I en värld där osäkerheten breder ut sig och gränserna mellan nationell och internationell säkerhet suddas ut står såväl Europa som Sverige inför ett vägskäl. Hur ska vi navigera genom denna nya tid och hur kan samarbeten inom Europa stärka vår gemensamma försvarskapacitet? För att få lära oss mer om detta kommer vi idag att prata om Europeiska försvarsbyrån och EDA och Sveriges roll i denna avgörande tid av geopolitiska spänningar och växande säkerhetshot. Innan vi dyker djupare in i dagens diskussion, låt oss översiktligt beröra ett par begrepp som kommer att återkomma under dagens samtal. Försvarets materielverk, FMV, är den svenska myndighet som ansvarar för att upphandla materiel för svenskt försvar. NAD står för National Armament Director och är en nyckelposition inom varje medlemsstat i EU. Ansvarig för försvarsmateriel och beväpning. Rollen innefattar att bland annat leda och samordna landets arbete med försvarsupphandling och utveckling. Och slutligen EDA, som är Europeiska försvarsbyrån, är en EU-institution som stödjer och främjar gemensamma europeiska försvarsmaterielprojekt och utgör ett forum för de europeiska försvarsministrarna. För att få veta mer om detta har vi idag med oss Försvarets materielverks generaldirektör Göran Mårtensson, tillika NAD och nytillträdd ordförande i EDA.
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Välkommen.
Tack så mycket.
Det här avsnittet spelas in den 4 mars för att ni lyssnare ska veta vad vi här i studion vet. Sverige är vid inspelningen ännu inte fullvärdiga medlemmar av NATO, men väntas bli det inom kort. Jag heter David Brun och är försvarspolitisk programansvarig vid Folk och Försvar. Göran, du är nytillträdd ordförande för EDA och ni har ert första styrelsemöte, äger rum nu senare i mars. Kan du berätta lite mer om vad EDA är och vad ni gör, vad ni har för uppdrag? Kanske vad som står på agendan inför mötet?
Ja, absolut. Och det är ett speciellt år för EDA i år. För EDA, alltså den europeiska försvarsbyrån, den inrättades ju 2004. Och den ska ju då stödja utvecklingen av EUs försvarsförmåga och främja europeiskt samarbete på försvarsområdet. När det gäller själva uppdraget till EDA så finns det ju inskrivet i unionsfördraget. Så byrån fyller 20 år i år, vilket är väldigt glädjande. Tittar man på innehållet i EDA så är det 27 medlemsländerna som deltar. Och det är ju samtliga EU-medlemsstater. Och själva arbetet i EDA drivs ju i samarbetsprojekt inom, alltså olika typer av samarbetsprojekt inom försvarsområdet, och där kan medlemsstaterna själva välja i vilka man vill delta. Och tittar vi från svensk sida så är vi aktiva, vi deltar i många av de här samarbetena, och där både bidrar man med kunskap och man tar till sig kunskap, och vi har ju sett det som främjande för försvarsområdet i Sverige. När det gäller chef för EDA så är det Josef Borrell, och han är ju en utav flera vice ordföranden i kommissionen, men han benämns ju ofta som EUs höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik. Och jag tror i dagligt tal så hör man ofta att han är EUs utrikeschef. Och han är också då chef över den europeiska utrikestjänsten. Men EDA är inte en del av kommissionen eller inte heller utrikestjänsten, utan det är en fristående byrå som ligger på mellanstatlig nivå. Och när det då gäller byråns arbete så är Josef Borrell styrelsens ordförande, och han leder formellt arbetet inom EDA. Och styrelsen då som Borrell leder, den sammanträder minst 2 gånger om året, och i den styrelsen sitter ländernas försvarsministrar. Så den styrelsen är på politisk nivå, och där sitter vår försvarsminister Pål Jonsson med. Men sen delegerar han styrelsens arbete i 3 olika konstellationer. Och det formatet då där mina motsvarigheter sitter, alltså det är ju de nationella försvarsmaterieldirektörerna, som också kallas för National Armaments Directors. Där går jag då in som ordförande, och det gjorde jag från och med årsskiftet. Och det fokuserar på försvarsmaterielfrågor. När jag har den rollen som styrelseordförande där, då ska jag agera opartiskt och agera i medlemsstaternas intresse. Och det innebär också att vid bordet kommer också att sitta en av mina ställföreträdare som då agerar svensk NAD vid de mötena. Förutom försvarsmaterielformatet så finns det också format för försvarsförmågedirektörer. Och de pratar ju capability-frågor, alltså militär förmåga. Och där representerar Sverige utav Försvarsmakten. Och ett tredje format är forskning och teknologiutveckling. Och där sitter då generaldirektören för Försvarsforskningsinstitut som representant för Sverige.
Hur då bidrar EDA och det här arbetet till att stärka EUs försvarskapacitet? Vad kommer liksom ut av EDAs arbete?
Alltså EDA har ju en central roll när det gäller att utveckla den militära förmågan för att stödja försvarsaspekterna i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som ju förkortas GSFP. Och den, alltså GSFP, syftar ju till att stärka EUs förmåga att förebygga och hantera kriser, främja internationell fred och säkerhet, men också bidra till multilateralt samarbete inom försvarsområdet. Och där finns ett flertal initiativ. Där är fyra viktiga initiativ som är tagna, som då ska stödja EUs gemensamma ambitionsnivå på försvarsområdet. Och det är egentligen på politisk nivå man har beslutat detta. Där den första initiativet, det är ju det som kallas för förmågeutvecklingsplanen, alltså Capability Development Plan, som ju är ett EU-dokument, kan man säga, som är övergripande. Sen finns det andra delar i detta. Där finns en samordnad försvarsöversyn som man gör mellan EDA och medlemsstaterna. Och det kallas för CARD, CARD-processen. Och CARD-processen, den tittar över medlemsländernas försvarsbudgetar, planer och vilka förmågor som finns i respektive länder. Och CARD har som mål att identifiera möjligheter just för europeisk försvarssamarbete, men också främja ett effektivt nyttjande av de försvarsmågor som finns. Ja, man kan också säga att CARD tittar också på hur man uppfyller eller hur man kan uppfylla de kraven som finns i förmågeplanen, alltså CDP:n. Och sen när det gäller CARD-processen så görs den vartannat år, är det som man tittar över den. Och den första fastställdes ju 2020, och sen kommer där en ny nu sent 2024. Va? Så vartannat år tittar man över detta. Sen finns det också, som EDA också leder, permanent strukturerade samarbeten, och det är gemensamma projekt som man driver tillsammans för att hitta förmågeökningar i den militära förmågan i Europa, och det kallas för PESCO, det permanenta strukturerade arbetet. Och går man sen in och ser på försvarsindustrisidan, så finns där också den europeiska försvarsfonden EDF, alltså European Defence Fund, som innehåller 8 miljarder euro fram till 2027. Och den ska ju då rikta sig till utförare för att kunna utveckla produkter för ökad försvarsförmåga. Och det riktar sig väldigt mycket till forskning och teknikutveckling. Och den riktar sig då till både företag, myndigheter, lärosäten och institutioner. Så det är många aktörer som kan ta del av den. Och även här är ju då Sverige aktiva, både från industrisidan men också från myndigheter och institutioner. Och vi har ju på FNB etablerat ett EDF-kontor som samordnar detta mellan myndigheterna. Och då är det framförallt Försvarsmakten, FNB och FOI. Men sen också gentemot alla industrier och övriga aktörer som kan ta del av detta. Så där har vi ett strukturerat och bra arbete.
Jag funderar på, EDA jobbar då med, som jag förstår det, bland annat, ja, man tittar på sammansättningen av försvar och jobbar ihop det här. Men jobbar man med harmonisering? Jag funderar på, vi har ett sånt faktum att vi idag i Europa har en splittrad situation skulle jag säga. Där det till exempel finns 15 olika stridsvagnstyper mot USAs en och så vidare. Hur påverkar ett sånt faktum europeisk försvarskapacitet och är det här någonting som ligger inom EDAs ramar?
Absolut, och det som du nämner är ju en av de sakerna vi driver hårt och som jag driver. Det är ju att vi ska öka förmågan när det gäller just standardisering men också harmonisering. Och jag ska förklara vad jag menar lite mer. När det gäller standardiseringen genom att göra mer lika och standardisera olika delar i materielen och krav på materiel så skapar vi ju möjlighet för ökad interoperabilitet. Och om vi då definierar interoperabiliteten som förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera varandra så inser man ju att det här kommer att ge en högre operativ förmåga. Och framförallt när vi jobbar med flera länder som ska kunna verka tillsammans. Därför är standardiseringsarbetet på EU-nivå men också inom NATO väldigt viktiga. När det gäller standardiseringen så hjälper den också till när det gäller harmonisering av krav. För det är ju så att materielanskaffning är ett nationellt ansvar. Det innebär också att väldigt många av kraven kommer ifrån respektive land och nation. Men här måste vi minska nationella särkrav och genom kravharmoniseringar kunna samarbeta med fler länder. För det gynnar då att vi får större volymer när vi ska lägga beställningar, vilket naturligtvis påverkar prisbilden. Det ger också färre versioner eftersom vi har väldigt många versioner i Europa idag. Men det skapar också en effektivare produktion hos den europeiska försvarsindustrin naturligtvis. Det vi driver där är ju att hitta samarbeten med länder i kluster där man har gemensamma behov. För det kan ju skilja sig om man tittar i Europa, om du tittar regionalt. Så till exempel i norra delarna av Europa så behöver vi ha fordon med översnökapacitet. Vi måste ha framkomlighet i terrängen, vilket ställer vissa krav. Likaså om vi tittar i Östersjön, där finns speciella förutsättningar som också ställer krav på vilken materiell vi behöver ha för att uppnå de förmågor som krävs. Och det är just i de här klusterna av länder som har liknande behov och som opererar i samma som man då kan gå samman med och kravharmonisera och därmed nå de här synergieffekterna. Vi tror ju mycket på just klustertanken och så går en land in och är lead nation för det. Ett annat sätt är ju att man på centralt håll styr harmonisering, alltså på EU-nivån. Va? Det tror vi ju är svårare eftersom det är nog svårt att få 27 länder att enas om exakt samma krav. Men den möjligheten finns ju också att göra det i större sammanhang och då finns det ju också institutioner som kan stödja det. Till exempel NSPA som är NATOs upphandlingsorganisation och CAR också en upphandlingsorganisation i Europa och EDA och gör också skapar möjligheter för upphandlingar. När det gäller Lead Nation så har vi flera goda exempel på det där Sverige och FNV har tagit initiativet och gått in och kravharmoniserat. Vi har stor bandvagnsorder som vi har lagt tillsammans med Tyskland och Storbritannien där FNV Lead Nation gör upphandlingen åt alla länderna. Vi har liknande i Finland när det gäller julfordon, olika typer av pansarterrängbilar. Vi har när det gäller pansarvärnsvapen och inte minst det vi har drivit i Nordefco, där, alltså i det nordiska samarbetet där vi gör det inom ammunitionsområdet och artilleriammunitionsområdet där vi samarbetar med de övriga nordiska länderna och även försöker hitta fler länder att komma med i detta.
Om man försöker då gå ifrån särkrav, jag misstänker att det här är en avvägning och ena sidan att länderna då tidigare har velat specificera speciella krav på sin materiel kontra skalfördelar egentligen. Ger det då att svensk materiel på sikt kommer bli mindre anpassade för en svensk miljö för att den också ska vara då mer lika tysk materiel till exempel?
Nej, men jag tror att det är viktigt att utkristallisera vilken typ av krav som måste ställas på grund av klimat, geografi och sådana här delar. För det finns sådana krav som måste ställas. Och det måste vi bevaka från svensk sida. Där är vi duktiga i Sverige. Och där har vi ju lärt oss mycket genom att Sverige har en väldigt kompetent och högteknologisk försvarsindustri. Så har Sverige också varit väldigt duktiga på att kravställa för de behoven som finns militärt operativt. Va? Så att jag tror inte att det är några konstigheter, utan vi vet vad som behövs i de här delarna. Men sen är det inte i alla system man behöver ha de här särskilda kraven, och då ska man inte ha det heller. Och vi har ju sett väldigt mycket utav den här problematiken med interoperabilitet när nu många länder i västvärlden har skänkt materiell till Ukraina, där vi ser hur väldigt många versioner vi har, vilket också skapar problem när det gäller att få ut effekt gemensamt av den här materiellen. Så att jag menar att vi kan göra mycket mer och ska göra mycket mer. För det är också ineffektivt i produktionen av materiell, att varje land har sina speciella krav och så måste produktionslinan ställas om för varje land. Det blir inte effektivt.
Har europeiskt försvarssamarbete på materielsidan reformerats till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina?
Jag vill påstå att det är på väg att reformeras, och det är just kopplat till det som du har sagt. Vi kommer ju dessutom naturligtvis också att lära oss mycket av hur den materiellen som då finns i Ukraina som är donerad av västvärlden. Vi får ju kunskap om hur den fungerar, och det här är ju någonting vi måste ta med oss och inarbeta i framtida kravställningar.
Vilka skulle du säga är de största utmaningarna som europeiskt försvar respektive EDA står inför idag?
Den absolut största utmaningen är produktionskapaciteten just nu. Och vi ser ju det, om du tittar på FNVs verksamhet så har vi ju ökat den historiskt de senaste åren. Och jag kan bara exemplifiera det nu när vi har tittat på de senaste åren. Vi la beställningar 2021 mot industrin och leverantörer på strax under 19 miljarder. Det i princip dubblade vi 2022, då låg vi på 36 miljarder. Och 2023 var resultatet 52 miljarder. Så det vi gjorde var att la beställningar på 88, alltså över 88 miljarder på två år. Och det är bara på det anslaget som FNV disponerar. Sen la vi också beställningar ifrån Försvarsmaktens anslag ut mot leverantörer. Och när man då ser de siffrorna och de volymerna, då inser man också att produktionskapaciteten i Europa som är dimensionerad eller var dimensionerat mot något helt annat, där ligger en väldigt stor utmaning. För behoven vi ser nu på försvarsmateriel och på ammunition, det är ju dels så sker det en ökad militär verksamhet med mer övningsverksamhet, med mer utbildningsverksamhet i Europa. Va? Det sker donationer till Ukraina. Det innebär att de donationer som då sker ska ju ersättningsanskaffas. Sen behöver vi också fylla på de nationella lagerna, och då ser vi här, det finns ju överlagrade behov som uppstår samtidigt, och det är inte produktionskapaciteten i västvärlden, får vi säga, dimensionerad för. Så produktionskapaciteten är avgörande och den viktigaste frågan. Och här tar ju också EU-initiativ genom att skapa fonder. Och den så kallade ASAP-fonden är ju en sån fond där man då kan från leverantörer, alltså från industrins sida, söka om stöd för att kunna göra investeringar i produktionsverksamheten för att den ska öka. Och det har vi goda exempel på här i Norden, som där vi även har hjälpt till från FNVs sida. Så att man söker sånt stöd, och vi väntar nu på kommissionens beslut i detta, som vi hoppas ska falla ut positivt. Men när det gäller för donationer så finns det också möjlighet att söka stöd ifrån EU-medel. Och det är ju bland annat från European Peace Facility. Alltså när man har genomfört donationer till Ukraina, då kan man söka stöd därifrån. Vilket vi också har gjort från svensk sida. Så det är den ena delen. En annan del som hänger ihop med detta, det är ju att industrin och leverantörerna i Europa har tillgång till kritiska material och råvaror. Och det innebär ju att då måste de leverantörskedjor som finns leverera för att det ska gå i takt och balansera den här produktionsökningen. Och där finns också utmaningar. Och inte minst har vi ju sett det efter pandemin. Och vi ser det, nu har vi krig på flera platser i världen, och naturligtvis också den ökade polarisering vi ser globalt påverkar de här kedjorna. Och här kommer Europa också ha en utmaning att säkerställa att man har tillgång till det som krävs för att kunna öka produktionen.
Vad får ni för signaler från försvarsindustrin här? Hinner man någotsålunda med att skala upp? Eller blir leveranstiderna längre och längre ju fler beställningar som läggs?
Ja, det vi ser är att i den mån den produktionskapaciteten, alltså man säger de maskiner och den infrastruktur som finns, den beläggs ju i högre grad nu. Det vill säga man gör personalförstärkningar, vilket gör att man kan nyttja produktionslinan intensivare. Det sker och det ökar produktionen. Men du kommer till en gräns när inte det räcker längre. Och där är vi. Utan det kommer att kräva investeringar i nya maskiner, ny infrastruktur. Och då pratar vi ledtider på kanske 3-5 år innan du har en fullskalig produktion på plats med utbildad personal, med tillstånd, med investeringarna på plats. Så mer måste göras.
Hur bidrar Sverige som nation till EDAs arbete?
Ja, det är som jag har sagt tidigare. Vi är ju med i många samarbeten och aktiva. Och när vi har gjort värdering av de multilaterala samarbetena som vi går in i, så ger de oss effekt. Vilket gör att vi är positiva till det.
På vilket sätt kan Sverige påverka utformningen av europeisk försvarspolitik genom EDA?
Om jag börjar med mitt eget ansvar som styrelseordförande, så är det precis som jag sa i inledningen. Där ska jag vara opartisk och företräda medlemmarnas och medlemsstaternas intresse. När det gäller NAD-funktionen, då är det att vi tar instruktion ifrån försvarsdepartementet så att överensstämmer med den svenska EU-politiken. När det gäller påverkan så kan jag också exemplifiera att Sverige var ju väldigt aktiva under förra årets ordförandeskap, vilket vi var under första halvåret 2023, då Sverige bland annat drev under ordförandeskapet det militära stödpaketen till Ukraina som en viktig fråga, där jag tyckte att Sverige hade hög profil och nådde framgångar. Sen är vi ju, som jag också har nämnt tidigare, aktiva i EDAs olika arbetsgrupper och projekt. där vi då bidrar. Och jag menar ju att Sverige bidrar i detta. Vi har ett modernt försvar, mycket god kunskap, och likadant har vi en kompetent och högteknologisk försvarsindustri som vi kan basera vår kunskap och vårt kunnande på och bidra in i EU-EDA.
När ni som lyssnar på den här podden hör detta så är Sverige troligen fullvärdig medlem av NATO, men vid inspelningen så är inte de formella stegen fullt uttagna. Men jag skulle ändå vilja höra hur du anser att hur samspelar Sverige sistningsvis nära förestående NATO-medlemskap med landets engagemang i EDA? Du har nämnt att det finns delar där NATO kan hjälpa till när det kommer till upphandling och så vidare, men finns det mer?
Jag tror det är viktigt att EDA och NATO kan samarbeta bra, och det gör de. Förmågeökningar i Europa på försvarssidan är bra för NATO. Så alla de initiativen som vi har pratat om här bäddar ju för att öka försvarsförmågan i Europa. Och det blir en tillgång för NATO. När det gäller standardisering, harmonisering, det drivs ju också i NATO-sammanhang. Och då är det viktigt att det här är kommunicerande kärl så att det stödjer vartannat och kompletterar vartannat. Inte skapar väggar emellan som gör att det blir duplicerade arbeten. För det menar jag, det har vi varken tid eller råd med. Utan det är genom samverkan och synergier som det här ska ske. Och det finns goda förutsättningar för det.
För som jag förstår det så kanske tid är den största bristvaran i sammanhanget.
Just nu är det så. Mm.
Finns det några specifika områden inom EDA som Sverige prioriterar främst?
Ja, det som jag tycker är viktigt, det har jag pekat på, det är standardisering, harmonisering. Och sen har vi även diskuterat att öka produktionskapaciteten hos industrin. Jag tycker där är två centrala frågor som redan är framlyfta. Det tredje området som jag tycker måste lyftas fram tydligare, det är ökad försörjningssäkerhet i Europa. Och där ska vi ju komma ihåg att vi kommer ifrån en tid då försvarsmateriel och materielförsörjningen byggde mycket på just in time. Och det handlade ju då om kostnadsbesparingar inom försvarsområdet. Nu är det en helt ny tid, va? Och jag har ju varit inne på det, både pandemin, de konflikter som sker och ökad polarisering påverkar ju försörjningskedjorna. Och det här måste EU jobba med för att stärka förmågan långsiktigt och öka försörjningssäkerheten i Europa. En fjärde punkt som jag skulle vilja lyfta fram också, det är kraften i Europa att driva innovation och att få tillgång till teknik långsiktigt. Både nu men också långsiktigt. Och här ser vi ju en snabb teknikutveckling som sker på den civila sidan. Där vi måste jobba med att hitta var de kan appliceras in i de militära förmågorna. Det är något vi måste stärka. Vi måste också jobba med de erfarenheter vi får från Ukraina och hur vi kan ta hand om den kunskapen och arbeta in det i de framtida förmågorna. Dual use-teknik finns goda möjligheter och vi måste stärka möjligheterna och nyttja det. Sen tycker jag också att även om Europa skapar sig en styrka när det gäller teknikutveckling så bedömer jag åtminstone att man kommer alltid att vara beroende av andra aktörer. Och där tror jag ju att den transatlantiska länken kommer att vara viktig för lång tid och hitta samarbeten över Atlanten som stärker båda parterna. Så det tror jag också är viktigt. Och där finns också inom EDA initiativ, den så kallade Heidi innovationshub som ska främja innovationsarbetet mellan medlemskaperna. Den skulle jag ju vilja öka det i styrka. Och jag tror också att de processerna jag var inne och beskrev, både PESCO och EDF, är viktiga för att ytterligare stärka förmågorna i Europa.
Hur kan då EDA bidra till att stärka EUs strategiska autonomi samtidigt som det du var inne på behålla starka transatlantiska banden? Hur kan man liksom jobba på båda de här områdena samtidigt?
Ja, det som ju benämns EUs strategiska autonomi, eller som det numera benämns den europeiska suveräniteten, den innebär ju att EU ska ha förmåga att agera oberoende och självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Och detta i syfte att bidra då till internationell fred och säkerhet. När det gäller den strategiska suveräniteten så tycker inte jag den är oförenlig med ett starkt partnerskap med till exempel USA men också NATO. För här finns synergier i detta. Och jag har svårt att se att man långsiktigt kan bli helt oberoende av andra aktörer. Åtminstone tror inte jag det är möjligt. Utan då måste man jobba på det sättet som gör att man kan hitta synergier med aktörer som har lika värden som Europa har och hitta lösningar tillsammans. EU och NATO har ett nära samarbete som jag varit inne på tidigare och där man då kan hitta att de här kompletterar varandra så tror jag bara det är en styrka.
Stora möjligheter alltså, men finns det några hinder här som du ser som behöver överkommas?
Ja, där finns naturligtvis utmaningar i på vilka sätt man kan samarbeta. Det är två olika strukturer som leds på två olika sätt. Men där tror jag att man kan övervinna mycket om där finns en vilja på alla nivåer och att man kan se att det ger synergier, va? Jag tror också att det säkerhetspolitiska läget och det säkerhetsläget som råder i Europa just nu också gör att insikten om effektivare samarbeten, att det blir mycket tydligare att det här måste ske. Och det kan ju också vara kopplat till det du sa tidigare att tiden spelar ju en väldigt stor roll nu. Och då kan man inte skjuta upp så att säga alla svåra frågor och lösa dem sen, utan då får man ge sig på det och försöka hitta lösningar som gör att man kommer vidare tillsammans.
Det tror jag får bli de sista orden för dagens samtal.
Okay. Tack
till dig, Göran Mårtensson, och tack till alla er som har lyssnat. Gå gärna in på folkforsvar.se för att hitta mer av vår verksamhet.